Det är många som frågar mig idag, lever vi i slutet av historien med tanke på det som sker i världen idag? Man skulle kunna tänka det, men ärligt talat så vet jag inte. Men vi lever alltså i en kaotisk värld idag som kanske saknar motstycke på ganska länge egentligen. Och många ställer frågan, hur ska det gå för Israel? Och det är en ännu mer komplicerad fråga. Jag försöker undvika alltså ordet Israel i samband med framtiden. Jag pratar om det judiska folket. Det är ett folk som Gud har utvalt och som Gud har bevarat genom hela historien. Det är få folk som har en 4000-årig historia. Trots att judar har förföljts i 2000 år så har man på något underligt vänster lyckas överleva mot alla odds. Och det finns, tror jag, en gudomlig plan med detta. Därför att Gud har inte övergivit det judiska folket. De kallades en gång att vara Guds folk och de är i en mening fortfarande Guds folk. Sen är det ju så att alla som tror på Jesus tillhör Guds folk. Så jag brukar säga att från början så var det ett judiskt folk som var Guds folk. Idag är det ett utvidgat Guds folk med alla oberoende av etnisk bakgrund som är Guds folk. Det handlar om de Jesus-troende. Det som sker i Mellanöstern idag, det är att det finns en judisk stat som heter Israel. Israel har ju inte bara judiska medborgare. Det finns drygt 2 miljoner araber som är israeliska medborgare. Det tänker inte alla på. Men hur ska vi se på staten Israel med tanke på det som sker i Mellanöstern idag? Ja, utan att lägga ut texten för mycket, låt mig säga så här. Att staten Israel, alltså den judiska staten, det är fortfarande en judisk stat. Det är inte det som är slutuppfyllelsen på Guds framtidsprofetier om en upprättad värld och så vidare. Men det är en förberedelse på någonting stort som ska hända i framtiden. Det är en viss skillnad. Och en del säger så här, kommer inte Israel att gå under nu med tanke på att man har hamnat i den ytterst prekära situation som man har hamnat i av olika anledningar? Nej, jag tror inte det, även om det ser mörkt ut. Det är så här att jag är Israelvän, jag har ingen hemlighet av det, men jag är ingen Israelromantiker. Utan den här staten gör ibland fatala misstag helt enkelt. Och det som sker idag, det finns många aspekter på det som man kan vara kritisk mot. Och vi får heller inte glömma att Gud älskar hela världen. Han älskar alla människor, både judar, araber och till och med folk som är från Tibro har jag fått för mig också. Om man nu kan kalla dem för världstillvända, jag vet inte. Men nu ska vi prata om uppenbarelseboken. Och jag nämnde sist att den här mycket märkliga boken, den handlar om framtiden. Men den tar sin avstamp, kan man säga, i den tid då Johannes, som är den som tar emot de här uppenbarelserna, då han lever. Och bara för att snabbt repetera, ska vi se här. Då fungerar inte den. Det borde den göra. Jag vädjar. Åh, titta. Nu händer någonting här. Alltså det händer någonting när man trycker på knappen här. Jag är extremt oteknisk alltså, så jag tror att det ska explodera liksom när jag trycker på en knapp. Men det gjorde inte det. Vi pratade om uppenbarelsebokens 3 visioner om framtiden. Och de här 3 visionerna, De handlar om tiden mellan korset och Jesu återkomst i makt och härlighet. Korset känner vi igen. Pilen markerar Jesu återkomst i makt och härlighet. Och vi såg en bokrulle, eller rättare sagt Johannes såg en bokrulle som fanns i Guds hand och som symboliserade framtiden. Och sen fick vi se hur den här bokrullen öppnades successivt. Och när det sjunde sigillet på bokrullen bröts, då är det slut på historien. I 8:4 får vi tänka oss att Jesus återkommer i makt och härlighet för att upprätta en ny värld. Jag brukar säga så. Därför att Johannes ser i slutet av boken, där står det att jag såg en ny himmel och en ny jord. Tänk er det, en ny himmel och en ny jord. Det kan ju inte sägas på ett mer dramatiskt sätt än så. Och vi sa också då att den här historien som målas upp här i den här första visionen, den visar ju på allt det som finns i den här världen i form av krig och motsättningar, konflikter, lidande, död och så vidare. Och den fråga som Johannes ställer sig, det är: hur kommer det att gå för Guds folk i den här perioden? Och svaret är att Gud, han kommer alltid att beskydda och bevara sitt folk. Den som tror kommer att bli bevarad på ett eller annat sätt. Det står Gud garant för. Och sen börjar det om igen. Jag tror på den här modellen. Att de där sju sigillen, det är liksom den första framtidsbeskrivningen. Och så kommer samma framtidsbeskrivning en gång till. Och lägg märke till sjutalet. Alltså sjutalet står för något fullständigt, fullkomligt, helt. Och vi får vara med om sju basuner som ljuder i den himmelska världen. Och så målas framtiden upp igen. Det är liksom en omtagning. Man brukar säga att det är en slags rekapitulation. Alltså vi tar om alltihop igen. Vi kör repris på det. Fast med en annan betoning. Och betoningen här är: hur kommer ondskan att utvecklas fram till dess att Jesus återkommer? Och vi kan ju säga redan nu att den här framtidsvisionen som handlar om ondskan i det här fallet, den säger oss att ondskan kommer alltid att ha sitt grepp över den här världen. Och det kommer inte att bli bättre. Jag skulle önska att jag kunde säga tvärtom. Men det kommer inte att bli bättre och bättre och bättre. Utan det kommer att bli sämre, sämre, sämre. Alltså världen går mot kaos. Och idag så är det inte så svårt att säga det. Det är inte så svårt att övertyga människor om att världen går mot kaos. Därför att det är så tydligt idag att världen liksom befinner sig i ett kaos av sällan skådat slag. Det är inte mindre konflikter idag. Många trodde i slutet på 1800-talet att människan hade nått så långt i sin moraliska utveckling och i sin kunskap. Ni vet, vetenskapen har ju aldrig gjort sådana stora framsteg som just under senare hälften av 1800-talet, märkligt nog. Och då tänkte folk så här att nu när människor har den här kunskapen så kommer det aldrig mer att bli krig. Och man hade knappt sagt det förrän första världskriget bröt ut. Och ungefär 30 miljoner människor dör. Och sen kommer andra världskriget som skördade kanske 50-60 miljoner människoliv. Och då räknar vi inte med alla farsoter som drabbade många folk på grund av de här krigen. Och sen efter andra världskriget så har det bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och idag finns det en rad konflikter, en del konflikter, fasansfulla konflikter i världen som vi inte ens nästan känner till. Jag tänker på konflikten i östra Kongo till exempel, där människor dör dagligen utan att det nämns ens på nyheterna. Bara för att ta ett exempel. 200 56 miljoner människor dog i krig under 1900-talet enligt historikern Peter Englund. Och då har han nog inte räknat så att han har tagit i. Vi lever alltså i det här slutskedet i en mening. Och nu sa jag det nästan som en slags profetisk utsaga. I en slags slutskede där Jesus säger att världen... Jesus säger ju att världen ska gå mot kaos. Att det ska uppstå ett lidande vars like aldrig tidigare skådats. Människor ska stå rådlösa och gripas av ångest inför havets och vågornas dån. Havet, det är en negativ symbol i Bibeln för ondskan. Och sen efter att vi har fått en slags närstudie av ondskan som vi ska se på idag, så kommer den tredje visionen där alltihop tas om igen. Är det mitt sätt att tolka uppenbarelseboken? Och här är det 7 vredeskålar som töms. Här är inte frågan längre hur ondskan kommer att utvecklas. Här är frågan, vad kommer efteråt? Efter att allt är över. Jo, då ska Guds rike komma i sin fulla kraft. Då ska lidandet vara över. Döden ska för alltid vara borta. Och Gud och lammet ska regera i evigheters evighet. Och det är en fantastisk framtidsvision som målas upp i de sista kapitlen i Uppenbarelseboken. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Men nu så ska vi syssla med ondskan, hade jag tänkt. Det låter ju väldigt positivt. Nu ska vi syssla med ondskan. Den här, det som jag kallar för ondskans ansikte. Vi ska se på det 13:e kapitlet, bland annat i Uppenbarelseboken. Som kanske är det mest lästa av alla kapitel i den här märkliga boken. För här möter vi 2 odjur. Vi möter 2 odjur och en drake. Lägg märke till, ondskan manifesterad i 3 personer. Odjur 1, odjur 2 och en drake. Det här är en slags motsvarighet till den gudomliga treenigheten. Fader, son, ande, drake, odjur 1, odjur 2. Och det kan vi säga redan nu att det som är förrädiskt med ondskan, det är att ondskan alltid försöker härma Gud. Ondskan uppträder liksom ofta i religiösa sammanhang. Kanske där religion och politik blandas med varandra och gör anspråk på att ha makt över andra människors liv. För det är exakt det som målas upp i det här 13:e kapitlet. Men bara först vi kan göra så här. Vi läser det 13:e kapitlet som inte är så långt, men för att vi ska få sammanhanget. Lyssna här. Jag kommenterar lite grann också när jag läser det. Jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Där har vi havet igen då. Jag sa ju det att havet är en symbol för ondskan. Ur ondskan klev ett odjur upp. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard. Dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon och stor lejon. Och draken gav det sin kraft, sin tron och stor makt. Det är som att det här första odjuret liksom representerar draken. Det är draken som står bakom det första odjuret. Eller för att vara riktigt tydligt, det är djävulen som står bakom det här första odjuret. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det. Och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten. Och man tillbad odjuret och sa: vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Lägg märke till att man tillbad odjuret. Det är alltså en religiös makt som det här odjuret utövar på mänskligheten. Inte bara politisk makt, utan också religiös makt. Och det fick en mun som skröt och hädade. Och det fick makt att hålla på i 42 månader. 3,5 år. 3,5 år. Och det öppnade sin mun för att häda Gud. Häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar, länder och språk och folk. Och alla jordens invånare ska tillbe var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blev slaktat. Du som har öron, hör detta. Den som ska gå i fångenskap, han går i fångenskap. Och den som ska dö för svärdet, han blir dödad med svärd. Här behövs det heligas uthållighet och tro. Och jag såg ett annat odjur. Alltså odjur nummer 2. Jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn som liknade ett lams. Och det talade som en drake. Det utövade första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret vars dödliga sår hade lägs. Observera att det här andra odjurets uppgift, det är att få världens befolkning att tillbe det första odjuret. Så säger texten: det får jordens invånare att tillbe det första odjuret vars dödliga sår hade lägs. Och om vi jämför det här med den helige ande, vad är den helige andes uppgift här på jorden? Jo, det är att få människor att börja tro på Jesus. Andens uppgift är att liksom på något sätt förhärliga Jesus så att människor tror på Jesus. Det är liksom andens uppgift. Anden leder människan till Jesus. Och på samma sätt så leder det här andra odjuret mänskligheten till att tillbe det första odjuret. Det gör stora tecken. Lägg märke till att vi pratar ju om andens tecken, eller hur? Andens mirakulösa tecken. Och på samma sätt så utövar det här andra odjuret det som den helige ande utövar i kristna sammanhang, nämligen tecken och under. Det som är en följd av att anden är verksam. Det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen. Och då tänker jag på pingstdagen där det står att anden föll så som en eld från himlen. Och människor började tala främmande tungotal. Elden från himlen. Men den här elden som det här andra ordet gör har ett helt annat syfte än att föra människor nära Gud. Utan att föra människor till tro på det första odjuret. Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla höga, låga, rika, fattiga, fria slavar får ett märke på högra handen eller på pannan. Och ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal. Alltså det är det första odjuret. Och det talet är 666. Alltså det här första odjuret förkroppsligar det sataniska. Och dess namn är talet 666. Jag vet inte hur många böcker som har skrivits där man har försökt avslöja vad 666 betyder. Allt ifrån påven till ryska ledare och afrikanska diktatorer, härskare. Men hittills har alla fel. Och jag menar, så jag ska inte göra besviken nu, men alla försök till att på ett bergsäkert övertygande sätt säga vad 666 står för ska vi nu vara lite skeptiska mot. Det kanske är en av de här symbolerna i Uppenbarelseboken där vi måste säga att vi förstår inte. Jag ska visserligen säga vad jag tror det kan stå för, men vi ska vara försiktiga. Ni vet, det här med tal, det handlar ju också om att de här språken som fanns i antiken, de hade ju ett talvärde. I grekiskan till exempel alfa, det var detsamma som 1, beta 2, gamma 3, delta 4 och så vidare. Och så var det också med latinet och med hebreiskan, att varje bokstav stod också för en siffra. Och på något sätt så står de här 666 för ett ord eller ett namn. Bokstäver som tillsammans har talvärdet 666. Men vi vet inte om det är 3 bokstäver eller om det är början på 3 ord. Eller om det är sammanlagda talvärdet på ett längre ord eller ett namn. Vi vet inte. Och det är så frustrerande därför att folk skriver och de predikar om detta. De är tvärsäkra. Men hittills har alla fel. Alltså, jag ska bara liksom, jag måste liksom visa då hur fel det kan vara egentligen. Alltså, det berättas om ett exempel det här, va? På hur vanskligt det är att tolka sådana här tal. Det berättas om att när man grävde ut Pompeji, ni vet den här stan som begravdes i aska år 79 totalt. Och så har man grävt ut den här stan och man har grävt ut alla hus och allt möjligt. Då berättas det om att man hittade ett klotterplank i Pompeji. Och då tänker vi oss att detta är från första århundradet då. Och då står det på det här klotterplanket så här att jag älskar den vars namn är 565. Och det var ju ganska smart egentligen, för att det var ju en välbevarad hemlighet kan man säga från den här personen som har skrivit detta. Men man kan ju då fundera på vad 565 är. Och det är faktiskt så att jag har kommit på att om man lägger ihop 4 grekiska bokstäver så blir det 565. Och det är bokstäverna lambda, L, epsilon, E, jota, I, fi, F, leif. Och då kan man ju börja fundera, liksom, har jag varit där för 2000 år sedan och levt i Pompeji? Det kanske är så att man måste börja tro på reinkarnation igen. Eller också kan det vara möjligtvis, förhoppningsvis, min fru som har varit där på någon semesterresa som inte jag kände till och som har skrivit det där, så tror arkeologerna att det är 2000 år gammalt. Men det är ett önsketänkande. Men det visar hur vanskligt det är att tolka sådana här siffror. Och jag tror att vi gör klokt i att ligga lågt. Men nu ska vi se på de här odjuren. Och vi ska se på det första odjuret. Ja, det vi redan har sagt är att det här första odjuret kombinerar politisk och religiös makt. Nu tänker jag så här. Det här handlar om att ondskan ska i framtiden, och vi vet inte när, personifieras i en ond gestalt som här kallas odjuret. I andra texter så talas om antikrist. Det vet vi. Jesus pratar om förödelsens styggelse som ett namn på den här personen. Paulus talar om laglöshetens människa undergångens son. Så att jag brukar säga att kärt namn eller okärt namn eller okärt person har många namn, va? Men det handlar om alltså att en gång i framtiden, precis det som har skett också under historien, så kommer ondskan att personifieras i en ledare som kombinerar politisk och religiös makt. Odjur 1. Men för att människor som levde då ska förstå hur den här gestalten kommer att vara, så är det nödvändigt att man hämtar liksom på något sätt inspiration från tidigare upplagor av det här odjuret. För sådana upplagor har ju liksom kommit och gått genom hela historien. Alltså, om vi tänker andra världskriget, vem skulle säga emot annat än att säga att Adolf Hitler var odjuret? Han var inte det slutliga odjuret, men han bar alla de kännetecken som kommer att visa sig i det här sista odjuret. Alltså, vi kan få en föreställning om hur det här odjuret, den här förkroppsligade ondskan, ska vara genom att den får sin näring i alla de där odjuren som vi har lärt känna genom historien. Och då var det två gestalter som man kände till och som man visste var två personer som verkligen hade förkroppsligat det onda. Och det är två personer, det kan ju tyckas vara lite långsökt det här, för er kanske. Men vi får alltså tänka oss de som fick ta emot uppenbarelseboken från början, hur de tänkte. För det första så står det så här att det här odjuret är underställt Guds makt. Det är väldigt viktigt att konstatera att allt det som sker här sker inom ramen för Guds kontroll. Vi får aldrig tro att Gud har förlorat kontrollen över det som sker i världen, även om det ser ut så. Utan Bibelns budskap är att Gud på något vänster, även när vi tvivlar på det, så har Gud liksom kontrollen över det som ska ske. Han är alltid den största och den mäktigaste. Martin Luther, han säger något väldigt drastiskt om djävulen. Han säger så här att djävulen må ha stor makt, säger han, men han är ändå till sist bara Guds lille djävul. Alltså, med det menar han att han kan aldrig få större makt än vad Gud har. Jag vet att det är obegripligt. Och jag tvivlar på det ofta. Och jag är säker på att du också tvivlar på om Gud verkligen har makten över det som sker i ditt liv och i den här världen. Det är svårsmält. Verkligen. Men texten säger det. Det är en annan sak. Men då har vi alltså två personer som liksom på något sätt har skapat eller varit en slags modell för det här kommande odjuret. Och det är Antiochos Epifanes den fjärde. Och ni undrar, vem var det? Ja, han var välkänd för den här publiken som först tog emot uppenbarelseboken. Och så har vi en romersk kejsare som heter Nero. Nero hade regerat 30 år innan uppenbarelseboken skrevs. Så folk hade honom i färskt minne. Den här Antiochos Epifanes den fjärde däremot, han hade levt flera hundra år tidigare, men han hade levt kvar i folks minne och levde väldigt starkt kvar i folks minne. Det står nämligen att det här odjuret hade 10 kronor. Och den här Antiochos Epifanes den fjärde, han var den tionde kungen i ett syriskt rike som under andra århundradet hotade att utplåna israeliterna, judarna, judendomen. Någon gång i mitten på andra århundradet så bestämde denne Antiochos Epifanes den fjärde att han skulle utrota alla, ja, han skulle utrota, kan man säga, judendomen. Han tyckte liksom att, det var ju så att judarna bodde i Jerusalem, de flesta den tiden, ja, en del bodde utanför. Men han hade fått för sig att eftersom Jerusalem låg inom hans landområde, han regerade över Syrien, så bestämde han att här med i fortsättningen så ska alla tro på den grekiska överguden Zeus. Och alla andra religioner måste på något sätt försvinna. Och judarna vägrade. Då bestämde sig Antiochos för att liksom göra processen kort. Han sände trupper till Jerusalem på 160-talet före Kristus med uppgift att utrota judendomen. De brände biblarna. De förbjöd judarna att besöka templet. De gick in i judarnas tempel och de släckte den sjuarmade ljusstaken. De avbröt alla gudstjänster och de satte upp en bild på den grekiska överguden Zeus i templet. Och de offrade svin på brännofferaltaret. Och man kan säga så här att judendomen var nu under det värsta hot det någonsin hade funnits tidigare. Och nu hotade allt att försvinna. Tack vare den här Antiochos Epifanes religiösa och politiska maktutövande. Förresten, det här tillnamnet som inte står där, Epifanes, det kommer från ett grekiskt ord som heter epifaneia, som betyder gudomlig uppenbarelse. Jag brukar säga att han borde jobba på sin självbild, kanske lite grann. Det som hände det var alltså att allting tycktes vara slut. Guds tro, vi ska också veta att det här var ju ett skede då judarna faktiskt var Guds folk som skulle vara ett redskap för hela världens frälsning. Så på ett sätt kan man säga att hela världens frälsning stod på spel. Då hände någonting. Ett uppror mot Antiochos och hans trupper. Det började på landsbygden utanför Jerusalem. Och så växte det till ett väpnat uppror. Och efter, observera nu, efter 42 månader, 3,5 år, så lyckades man fördriva syrierna från Jerusalem. Och så återinvigde man templet igen. Men så nära var det att allt hade varit slut. Och att Guds frälsningshistoria hade liksom gått i stöpet. Nu tror jag inte den hade gjort det. För Gud är ju den som ser till att hans historia går vidare. Men det är inte underligt att den där Antiochos Epifanes den fjärde blir liksom en slags prototyp för den kommande antikrist. Som på samma sätt ska kombinera religiös och politisk makt för att utrota de heligas tro. Han kommer att hota den kristna tron. Antiochos Epifanes den fjärde. Och så har vi den andra gestalten, Nero. Alltså det är ju inte så roligt att ha bibelstudium om ondskan. Men Nero, han hade regerat 30 år tidigare. Han var också en prototyp för den här som kombinerar religiös och politisk makt. Han är den grymmaste av alla kejsare som någonsin funnits i det romerska riket. Han var helt paranoid, Nero. Han dödade sin egen mor eftersom han fick för sig att hon skulle ta makten från honom. Han har gått i historien som modersmördaren. Och i mitten av 60-talet, alltså 30-35 år tidigare, så utbröt en våldsam förföljelse mot de kristna i Rom, ledd av Nero. Och det var nämligen så att de kristna bodde i ett slumområde i Rom. Och förmodligen var det så att han ville sanera det här området. Och då tänkte han att han liksom på något sätt, han hatade de kristna också. Så att Rom, det utbröt en våldsam eldsvåda i Rom. Och de kristna fick skulden. Och då fick han någonting, en orsak till att förfölja dem. Han var så oerhört grym mot de kristna. Det finns en romersk historiker som heter Tacitus som berättar att han kunde använda de kristna som levande facklor. Han surrade fast dem på pålar och dränkte in dem i olja och tände på som levande facklor. Han sydde in kristna i djurhudar som sen slets i stycken av vilddjur inför en publik på arenan. Ja, den här Tacitus, han säger att Nero förföljde och torterade de kristna på ett utstuderat sätt. År 68 så begick han självmord. Och då var folk så lyckliga att tyrannen var död, att de gick ut på gatorna i Rom och jublade att Nero är död. Men så efter några veckor så började ett rykte cirkulera att han inte var död. Han hade flytt bort till Persien, sades det. Och där samlade han en armé för att återvända till Rom och hämnas på alla som hade jublat över hans död. Lägg märke till att det står att han hade fått ett dödligt sår, odjuret, men hade kommit till liv igen. Men ganska snart så insåg ju alla att han kom inte. Och då uppstod en ny variant av den här tanken om en återvändande Nero. Nämligen att han ska återuppstå i en ny kejsare. Och allt tyder på att när uppenbarelseboken skrevs 35 år senare. Ja, då var det en kejsare som hette Domitianus. Som också förföljde de kristna. De som först fick ta emot uppenbarelseboken. Och de såg förmodligen Domitianus som en slags återuppstående Nero. För han hade ju samma drag. Och det är så vi ska tänka också om den kommande antikrist. Att han ska vara som en återuppstående Nero. Eller en Antiochos Epifanes den fjärde. Alltså man måste på något sätt ha en jämförelse för att förstå hur det här odjuret kommer att agera. Och då ställer vi frågan, finns det där odjuret idag? Och då svarar jag, det vet jag inte. Vi vet inte. Vi vet bara att det ska ske. Men inte när. Och inte vem det är. Och jag tror att vi ska vara försiktiga med att peka ut det här odjuret. Men jag tror ändå att den här Nero har spelat en viktig roll i formandet av bilden på det här odjuret. Och det är faktiskt så att om man lägger ihop 50, 200, 60 och 200 så får man de hebreiska bokstäverna Neron, kejsaren. Och det blir tillsammans 666. Men det är bara spekulationer. Men ändå så tänker jag mig att den tolkningen kanske ligger nära till hands med tanke på att texten i övrigt på något sätt pekar på den här romerske kejsaren Nero. Men vi vet inte. Är det någon som har någon fråga nu här, tänker jag? Därför att det här är ju ganska spekulativa saker. Och ändå spekulerar inte jag jämfört med många andra, ska jag säga. Alltså det där vilddjurets märke till exempel. Alltså jag vet inte hur många tolkningar jag har läst om det. Bara i Sverige så var det någon som påstod att det var Slakteriförbundets emblem på 40-talet. Ja, märket då. Alltså, vad är märket förresten? Är märket ett chip? Är märket ett kontokort? Ni har hört alla de här tolkningarna. Är märket en tatuering i pannan eller på handen? Det finns en del som kopplar ihop märket med en världsledare. Jag tänker på nu tappar jag liksom helt och hållet minnet här. Jag tänker på den här ledaren i Sovjetunionen som Gorbachev. Att man liksom hävdade då att Gorbachev är den här, det här odjuret som först ska skapa fred och sen krig. Och så sa man då att det där märket är det där födelsemärket han har på pannan. Men ni hör ju själva att det är ju mer eller mindre fantasier. Dessutom så var ju Gorbachev och inte minst hans fru en varm kristen. Och som såg till att det här terrorväldet i Sovjetunionen upphörde. Alla religiösa fångar, eller som hade fängslat för sin tros skull, liksom frigavs under hans tid. Jag har väldigt svårt att se att han skulle kunna vara det här odjuret. Vi ska vara försiktiga innan vi tolkar det här. Är det ett synligt märke eller är det ett osynligt märke? Det vet vi inte heller. Annat än att Gud känner det sina och han vet vem det är som tror på honom eller inte. Jag brukar säga så här att vi som tillhör Gud, vi som har satt vårt hopp till Gud, vi som tror på Jesus, vi bär ju i en mening på Guds märke i våra liv, fastän det inte syns. Det kan ju vara ett osynligt märke, vem vet. Men låt oss bara sammanfatta och säga, ja, det är en bild på Nero där. Han ser inte så grym ut faktiskt som han var egentligen. Då kan vi säga så här att det andra odjuret har en profetisk tjänst som är underställt det första odjuret. Precis som anden är underställd sonen och fullbordar den djävulska treenigheten. Draken, det första odjuret och det andra odjuret. Fadern, sonen och den helige ande. Och nu tror jag faktiskt att vi ska ta en liten paus här. Så kan jag liksom på något sätt hämta andan innan jag tar sats inför avslutningen här. För vi ska ju hamna i det fullkomliga gudsriket till sist innan vi skiljs åt. Ja, ni får resa på er nu. Ja, då så. Då går vi in i sista perioden här nu då. Och vi ska lämna det här med ondska nu. Om det inte är så att någon har någon fråga förstås. Nu tror jag att ni har frågor men ni vill inte ställa dem just nu. Så att säger ni ingenting så pratar jag på bara. Jag är yrkestalare. I början när man var predikant så hade man svårt att få ihop 10 minuter. Och nu har man en väldigt svada. Så man får liksom, ja, nu har jag ju bara pratat runt här redan i 2 minuter. Nu kom det en fråga här.
Ja. Är den på? Jag kan ställa en fråga. Nu ska vi se här. I vers 9 står det, du som har öron hör detta. Den som ska vara i fångenskap, han går i fångenskap. Den som ska dö för svärdet, han blir död med svärd. Här behövs de heligas uthållighet och tro. Och jag bara tänkte, det låter som en direkt uppmaning till de heliga. Då tänker jag de kristna.
Ja.
Men hur skulle du tolka den här texten? För då känns det som att oh, men då behöver man vara lite uppmärksam på vad som står här.
Ja. Alltså jag tycker att det där är en väldigt svår vers. Och det kanske var därför jag hoppade över den också. Och det var därför jag hade hoppats att ingen skulle ställa den här frågan. Nej, den är väldigt svår redan. Men det man kan säga så är att den säger ju någonting om att det som sker ska ske. Alltså jag ser det mer så här att allt är förutbestämt av Gud. Förstår ni vad jag tänker? Och vi kan ju tycka då liksom, men finns det inget utrymme för mänsklig liksom den egna viljan att vi kan påverka det som sker och så vidare. Alltså nu kommer vi in, det är det största problemet i Bibeln tycker jag, det här. Att å ena sidan har vi ett moraliskt ansvar att välja och vi kan påverka vår framtid och våra liv. Å andra sidan har du texter som säger att Gud har bestämt allt. Och detta tycker jag är ett exempel på det här sistnämnda, att på något sätt så är allt liksom på något sätt enligt med det som ska ske, och Gud har kontrollen över det som ska ske. Och jag får inte det där alltid att gå ihop, och ingen annan heller, fast de låtsas att de får det. Det är väldigt svårt att få ihop det där. Jag vet att det var ett uruset svar, men det var ett ärligt svar. Det är svårt, för å ena sidan så säger du att det som sker kommer att ske. Å andra sidan så uppmanas vi att ha uthållighet. Alltså vi kan påverka det. Här har vi alltså de här två tankarna i samma vers. Ja, är det någon mer fråga? I så fall vill jag säga någonting om det sista här. Nämligen om änglarna med de sju skålarna. Och nu tänker vi liksom på något sätt att nu tas det om en tredje gång. Framtiden. Och alla de här sju momenten målas upp i 15:1-16:21. Men nu handlar det om vad som ska ske i framtiden. Och här visar då Johannes, eller Uppenbarelseboken, framtid och nutid symboliserat i två städer. Eller två riken. Men också i bilden av två kvinnor. Det ena handlar om Babylon och det kommande gudsriket. Eller vi skulle kunna säga Babylon och Jerusalem. Där Babylon står för det jordiska och Jerusalem för det himmelska. Vi har ju svårt att tänka oss att Jerusalem ska stå för något himmelskt i dessa dagar. Men i framtiden så ska Jerusalem stå för någonting positivt. Och inte som idag, som någonting negativt. Idag är det konflikternas stad. Men då ska det vara den stad som drar hela jordens blickar mot sig. Ditt människor söker sig till för att finna Gud. Och så har vi två kvinnor också som också symboliserar det onda och det goda. Skökan, Babylon, det jordiska riket. Där antikrist till sist ska härska över. Och så den kommande jungfrun, alltså lammets hustru. Som då får stå som en kontrast till den här skökan, Babylon. Ondskans stad och välde och dess uppgång och fall börjar med det. Nu skulle man kunna säga mycket om Babylon. Alltså, det här har vi också en symbol som har sin bakgrund i Gamla testamentet. Ni vet, det var ju till Babylon som judarna hamnade på 500-talet. Det är första gången, kan man säga, som det judiska folket, eller israeliterna, drabbas av en kris vars like aldrig tidigare har skådats. Det var när babylonierna invaderade Jerusalem 586. Förstörde Salomos tempel och förde folket i exil. Och då började den babyloniska fångenskapen. Det var ett fruktansvärt trauma. Och även om judarna senare fick återvända till Jerusalem, så kom liksom Babylon att vara en symbol för det jordiska, fångenskap, allt det onda som den här världen har att erbjuda. Babylon blev symbol för det destruktiva, det jordiska. Och därför är den här symbolen så oerhört liksom lämpad här i Uppenbarelseboken. Här skriver Johannes till människor som visste om allt det där med Babylon. Så fort man nämnde ordet Babylon så tänkte man på fångenskap, begränsning, ondska, jordiskhet. Babylon. Men det där Babylon, det var för de första kristna liksom exemplifierat i den värld de levde i den tid de levde i då, nämligen romarriket. Man kan säga att romarriket var liksom ett världsrike som på många sätt påminde om Babylon. De förföljde de kristna. De gjorde livet surt för de troende. Och man levde och vältrade sig i lyx och överflöd, inte minst de romerska makthavarna. Medan folket ofta levde i slaveri och ett elände. Rom var under den här tiden ett slags återuppstått Babylon. Ett världsrike fyllt av ondska. När Petrus skriver sitt första brev, som vi har i Nya testamentet, så står det att han skriver till människor som lever borta i mindre Asien, nuvarande Turkiet, till församlingar. Och Petrus själv, han befinner sig i Rom när han skriver det här brevet, någon gång på 60-talet. Det är alltså 30 år innan Uppenbarelseboken skrivs. Och i den, jag tror att det är den 14:e versen i 50:e kapitlet, i alla fall en av de sista verserna i det 50:e kapitlet i första brevet, så skriver Petrus så här, lyssna. Församlingen här i Babylon hälsar till er. Alltså Babylon, det var liksom ett tecknamn för Rom. Babylon. Men en gång så ska Babylon bytas ut mot en annan stad, nämligen det himmelska Jerusalem. Och vad står Jerusalem för i Uppenbarelseboken? Jo, det står för Guds kommande härlighet. Det kommande Gudsriket som ska liksom komma i sin fulla kraft för att ersätta det som den här världen står för. Det är liksom två världar. Det står om den där Jerusalem. Att det står så här. Lyssna här. Han såg det himmelska Jerusalem i det 20:e kapitlet, i det 21:a kapitlet, komma ner från himlen, från Gud. Det är som att en gång så ska Guds rike, Guds värld, som nu finns på avstånd, ska liksom på något sätt inta den här världen och ersätta den här onda världen vi lever i med en ny värld. Och så har vi de där orden också om att jag såg en ny himmel och en ny jord. Är det inte fantastiskt att en gång så ska vi leva i en fullkomlig värld? Men det är en verklig värld, som jag sa sist. Det är inte en avlägsen himmel någonstans, utan det är Guds nya värld. Ibland tänker jag så här. Nu tänker jag bara. Att en gång skapade Gud den här världen. Och vi läser om den i första Moseboken när Gud skapade världen. Och han såg på allt han hade skapat och det var gott. Det var en fullkomlig värld som Gud skapade en gång. Ända tills att vi ställde till det. Och sen har vi fortsatt att liksom förstöra den här världen och vi är väldigt bra på det. Vi liksom nöter ut den här världen och förstör den successivt. Och då tänker jag så här att en gång ska Gud återigen skapa en fullkomlig värld. Det finns en parallell där. Med den skillnaden att ingen ska då kunna förstöra den världen som Gud skapar. Det är den stora skillnaden. Då ska det bli som Gud hade tänkt från början en gång. Alltså vi pratar ju bilder. Men jag tänker mig Guds framtid som en ny värld. En gång ska det jordiska Babylon bytas ut mot det himmelska Jerusalem. Och det är temat i den här slutvisionen i Uppenbarelseboken. Två kvinnor, två städer. Den prostituerade jordiska Babylon och den himmelska bruden Jerusalem. Lägg märke till att det är liksom två kvinnor, två städer som symboliserar Guds värld respektive ondskans värld. Och gång på gång så skriver Johannes att Babylon och odjuret, de allierade sig med varandra. De allierade sig med varandra därför att odjuret är den som ska styra över det jordiska Babylon en gång. Här är det romarriket. I framtiden är det ett annat världsrike. Hur det kommer att se ut vet vi inte. Men en sak vet vi idag. Att vi lever i en global verklighet. Det som för 100-150 år sedan tedde sig som en omöjlighet. Att vi kan kommunicera med varandra i nuet runt om hela världen. Det är en verklighet idag. Hade någon sagt det här för bara kanske 40-50 år sedan, så hade man liksom tänkt att det där är bara science fiction. Men idag är det verklighet. Jag vet att när jag själv växte upp så var det någon som sa så här att i framtiden kommer man nog att kunna se varandra när man pratar i telefon. Och det var många bara som skrattade åt det. Det är inte möjligt. Idag är det liksom självklart, eller hur? Sen måste man ju inte se på varandra när man pratar i telefon. Det är inte det jag säger. Men det är en möjlighet. Alltså det som var omöjligt, det är möjligt idag. Två kvinnor, två städer. Och det står att en av de sju änglarna, med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sa: vad är det för sju plågor? Jo, det är när Guds dom går över världen för att döma ondskan. Det är inte bara så att Jesus ska komma i makt och härlighet. Han ska också komma för att döma ondskan. Inte döma oss som tror på honom. Han ska döma ondskan. Tänk att en gång så ska det skapas en fullständig rättvisa. Det har vi svårt att tro med tanke på all orättvisa som finns i världen idag. Jag satt för många år sedan på ett plan. Och bredvid mig så kom det en kvinna och satt sig. Och jag märkte att hon var så fruktansvärt nervös. Alltså jag drog slutsatsen. Hon är nog flygrädd. Och jag är ganska säker på att hon hade liksom stärkt sig själv lite grann via tax-free-affären där. Och hon liksom sjönk ihop där och såg väldigt spänd ut. Och sen tittade hon på mig. Och så säger hon så här att: vad jobbar du med? Och på den tiden så var jag pastor. Så jag sa att jag är pastor. Ja. Och då såg jag på henne att hon liksom slappnade av och tänkte så här att om jag nu ändå ska dö så kanske det är en fördel att dö tillsammans med en predikant här. Ja, ungefär så tror jag hon tänkte. Men sen började hon prata om tro. Alltså det var liksom läge för, det var liksom en existentiell liksom stämning där. Om livets mening och liv och död och så. Och så säger hon så här att, ja, vet du vad, sa hon. Jag har faktiskt börjat tro på Gud, sa hon. Spännande, sa jag då. Hur kommer det sig att du tror på Gud? Att du börjar tro på Gud? Jo, sa hon. Eftersom det finns så mycket djävulskap i världen så tror jag på Gud. Och det har jag aldrig hört innan. Det var en intressant liksom iakttagelse, tycker jag. Och så sa jag så här, men kan du utveckla det lite grann? För det lät väldigt intressant. Jo, så säger hon så här. Det finns så mycket orättvisa ondska i världen. Så det vore outhärdligt om det inte fanns en Gud som en gång skulle skapa rättvisa. Och det är ungefär den tanken som finns här i Uppenbarelseboken också. Att i det här kaotiska, onda som vi upplever i den här världen och kan uppleva i den här världen, så finns det en Gud som en gång ska ställa allt till rätta igen. Som ska straffa de onda, de verkligt onda, och som ska skapa rättvisa för de som har blivit förfördelade. Hur det där ska ske, det vet inte jag. Jag tror bara på en rättvis, allsmäktig Gud. Så ska ställa allt till rättvisa, till rätta igen. Och det tycker jag är en tröst. Inte bara för mig personligen, utan för den här sargade världen vi lever i. Tänk så många människor som drabbas av andras ondska. Som orättvist tvingas lida. Den tanken är nästan outhärdlig. Men så kommer uppenbarelsebokens slutvision här. Att en gång ska Gud ställa allt till rätta igen. Kom! Jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och Kristi brud är inte Åsa Waldau alltså. Utan det är Guds församling. Och han förde mig i anden upp på ett stort berg. Och visade mig den heliga staden Jerusalem. Som kom ner ur himlen från Gud. Full av Guds härlighet. Men låt oss ändå fråga frågan en gång till. Vem är skökan Babylon? Jo, skökan Babylon var, när uppenbarelseboken skrevs, romarriket. Och vi kan ju tycka romarriket var väl begränsat till medelhavsområdet. Men faktum är att människor som levde i det här området, de kände inte till att det fanns någon värld utanför romarriket. Romarriket var lika med världen. Så vi kan verkligen prata om ett världsrike. Och det här, stryks, det här liksom stärks ju av att det står att de sju huvudena, ni vet, odjur ett hade ju sju huvuden. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Och det är också sju kungar. Ni vet, Rom kallar sig fortfarande för staden som vilar på sju kullar. Det finns sju berg i Rom, bokstavligen. Ni som har varit i Rom. Rom är staden som vilar på sju kullar. Men, säger också texten här, det symboliserar inte bara sju kullar, alltså själva Rom som geografisk plats. Utan det är också sju kejsare. Sju kungar. Och nu kommer en ganska snirklig tolkning här. Så står det så här. Ja, det där är en bild på det antika Rom. Forum Romanum. Där liksom resterna av romar, av Rom som det såg ut på Johannes tid. Jo, då står det så här. Lyssna här. Och de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Men det är också sju kungar. Och djuret som var och inte mer är. Vilket var det? Det var odjur ett, eller hur? Odjur ett, det fick ju ett dödligt hugg. Så att det dog. Som inte nu mer, som var och inte mer är. Han är den åtta. Och ändå en av de sju. Och han går mot sin undergång. Vad betyder detta? Jo, då får vi börja räkna kejsare här. Vi måste ha en liten matteövning också här nu när vi pratar om uppenbarelseboken. Roms första kejsare, han hette Augustus. Han är det första huvudet. Den andra hette Tiberius. Och ni ser att han regerade mellan 14 till 37. Han var ju för övrigt kejsare när Jesus dog. Augustus var ju kejsare när Jesus föddes. Från kejsar Augustus utgick ett påbud. Och han räknas som den första kejsaren i kejsardömet Rom. Den tredje kejsaren, han hette Caligula. Han regerade mellan 37 till 41. Och den fjärde, han heter Claudius. Han regerade mellan 41 till 54. Den femte, han har vi stiftat bekantskap med. Han heter Nero. Och ni ser där att han regerade mellan 54 och han begick självmord år 68. Då var det så här, förstår ni, att när Nero dog, när han begick självmord, så blev det ett inrikespolitiskt kaos i Romarriket. Man visste inte vem som skulle bli kejsare. Det utbröt en våldsam makt, vem som skulle bli kejsare. Och en rad kejsare avlöste varandra. Så att under ett år så fanns det 4 kejsare. Och de där kortlivade kejsarna, de brukar inte räknas med i kejsarlängder. Och det var Galba, Otto och Vitellus. Alltså jag kräver inte att ni ska komma ihåg detta nu. Alltså. De räknas liksom inte. Utan den sjätte kejsaren, han heter Vespasianus. Vet ni vad han är känd för? Jo, det var han som ledde de romerska trupperna i samband med Jerusalems förstörelse år 70. Alltså judarna gjorde uppror mot romarriket år 66. Och 4 år senare så slog romarna ner det här brutalt. Och hela den här krigsoperationen leddes av Vespasianus. Den sjunde kejsaren, han hette Titus. Han var son till Vespasianus. Och den åttonde kejsaren, han hette Domitianus. Och han regerade mellan 81 till 96. Nåväl. Varför räknar jag upp de här kejsarna? Jag lyssnar här. Och odjuret som var och inte mer är, han är den åttonde. Domitianus. Det var han som regerade när uppenbarelseboken skrevs. Det var han som de kristna konfronterades med den här tiden när uppenbarelseboken skrevs ner. Det var han som förtryckte de kristna. Där Johannes också var en av dem. Han som hade blivit fånge på Patmos för, som det står, för hans tro och vittnesbörds skull. Han var en oerhört grym kejsare, det här Domitianus. Han är den åttonde kejsaren. Och ändå en av de 7. Vem då? Nero, naturligtvis. Jag sa ju det, att de trodde liksom att Nero skulle återuppstå igen. Och det var exakt det som de kristna trodde när de liksom, när uppenbarelseboken skrevs. Att den här Domitianus som lever nu, han är liksom på något sätt en återuppstående Nero. För man hade ju hört talas om hur grym Nero var. Och det här tycker jag är jätteintressant. Därför att när vi pratar om den kommande antikrist, så ska vi alltså tänka oss att han är som Nero, som jag sa. Eller den här Antiochus Epifanes den fjärde. En person som liksom personifierar det djävulska och det ondska. Och som liksom styr över hela världen. Och som kräver tillbedjan. Och som har kontroll över allt som ska ske. Nu finns det de som spekulerar väldigt mycket i det. Jag gör inte det. Jag försöker bara ge de stora dragen. För det viktigaste det är att vi är medvetna om att ondskan kommer att bestå i den här världen. Och till och med så kommer ondskan att öka. Men vi ska också veta att det finns en Gud som är starkare. Och som en gång ska träda fram och krossa all ondska. Och det ska ske när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet. För att ersätta den gamla världen med en ny värld. Jag tror att vi ska ha någon fråga nu kanske. För klockan närmar sig 9 nu. Och jag har lovat att inte prata längre än till 9. När min dotter var yngre så sa hon alltid. Så sa hon högt så alla hörde det. När jag skulle börja predika att. Han har lovat att bara prata i 20 minuter. Men nu kommer det en fråga här.
Jag är mest beredd med micken om någon annan vill ställa en fråga.
Alltså jag har med på lager om det skulle vara så att det blir helt tyst. Alltså jag har inga problem att fylla ut tiden.
Ja, det är inte så mycket en fråga kanske, men jag tycker du hoppar över lite grejer här som jag tycker är intressant i alla fall. Lite dina tankar kring Jesu återkomst, återuppståndelse, tusenårsrike, paradis, vad är våra nära och kära som har lämnat oss nu,
ja.
Och lite kring det, nya kroppar, själslig uppståndelse, ny himmel, ny jord, och det. Lite vad tänker du kring det?
Jag ska bara säga en sak, att visst är det du som är bror till
kusin.
Nej, till pastorn i Borås där.
Ja, kusin.
Ja, kusin, ja, det är inte mig.
Titta, ja. Lite dina tankar.
Jag känner igen alla frågor. Alltså.
Ja.
Jag har haft hans kusin som student här. Alltså. Han plågade mig i 4 år. Nej, jag skojar bara. Nej, absolut. Det är jättebra frågor. Men till exempel den här frågan. Var är det döda? Nämnde du. Ja, alltså. Uppenbarelseboken ger inget svar på det. Men om vi ska se Bibeln som helhet och indirekt uppenbarelseboken, så skulle jag direkt kunna svara så här, att de som har gått före oss, de är hos Gud. Och så vet vi en sak också. Det är att när Jesus återvänder, så ska de uppstå och tillsammans med oss som lever möta Herren. Så skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 4. Sen, ni vet det här med att de döda befinner sig i ett slags väntrum, säger man ju ofta. Det har jag ibland lite svårt för. För det bygger på något sätt att vi lever i den här, med den här världsbilden och den här liksom begränsade synen på tid som vi har i den här världen. Alltså, tid är ju någonting som kännetecknar den här världen. Medan den andra världen, den är evig. Den är liksom ett evigt nu, brukar jag säga. Så det här med tidsbegrepp är i sig problematiskt. Så jag tänker så här, att när en människa går bort, så hamnar den här människan hos Gud. Det är allt jag vet. Det är allt jag behöver veta. Jag har lite svårt för det här med mellantillstånd och alltihop det där. Även om det finns vissa bibelord som antyder det. Det är jag medveten om. Men du hade mer där. Det var en lång lista. Ja, och det skulle jag också kunna prata om rätt mycket här. Och det är ju en sån här tanke om att... Att Jesus ska, alltså jag menar, vi har ju den här modellen som ofta liksom förkunnas, nämligen att frälsningshistorien går så här, och så kommer Jesus och hämtar sin församling, och så blir det en 7-årig vedermöda, och sen kommer Jesus igen, fast då synligt, för att upprätta Israel, och sen så efter det så upprättas ett tusenårsrike, ett temporärt rike. Och sen i slutet, eller slutar tusenårsriket med nya himlar och ny jord, den yttersta domen. Det skulle krävas att jag kom 3 gånger till. Och gå igenom det där. Va? För att den som lanserade den här tanken om att Jesus ska komma 2 gånger. Va? Först osynligt, sen synligt. Han heter John Nelson Darby. Han var engelsman, verksam i Dublin i England. Det är han som på något sätt på 1800-talet drev den här tanken, som sen slog rot i USA framförallt, och sen som kom till Sverige från Amerika egentligen, och som har blivit väldigt, väldigt, så att säga, accepterad, om man tänker att det är alltihop det. Man kan säga att den byggs upp av framförallt profetier i Daniels bok om 70 årsveckor och alltihop det där. Men som sagt, jag har sysslat en hel del med det, va? Så att det skulle jag kunna förklara här, va? Men det jag hinner inte just nu. Det som det står i Hebreerbrevet, när författaren skriver, säger att om detta finns det mycket mer att säga, men jag hinner inte nu. Men jag kan säga så här, att jag är väldigt skeptisk till den här tanken om att Jesus ska komma igen två gånger. För när man läser Nya Testamentet så tycker jag mig se att Jesus ska komma igen en gång.
Vi sa ju det första gången, ni hör ju att han nu bjuder Leif in sig själv, jag behöver komma igen.
Nej, absolut inte.
Det var roligt tycker jag.
Det var inte så att jag...
För när han var i Gnosjö första gången så tog det aldrig slut. Nu är det gång nummer 11 eller 12 i hösten.
Ja, jag ska dit för 12 gången i höst nu.
Ja.
Och de har inte tröttnat än.
Nej, bra.
Men de har alltså gles mellan gångerna.
En fråga, Johannes när han skriver det här, du är någonstans runt...
Ja,
100,
man säger 90. Runt år 90.
Ja. Är det troligt att Johannes var väl påläst med det Jesus själv säger som Matteus använder både kapitel 24 och 25 till? Där Jesus ändå talar ganska mycket om vad som ska komma.
Att han kände till det, menar Johannes?
Ja, kände Johannes, tror du, till det, Matteus, eller det Jesus själv hade sagt?
Man kan säga så här, att idag är de flesta bibeltolkarna övertygad om att Johannes känner till de tre första evangelierna när han skriver sitt fjärde då, eller sitt. Och att en orsak till det är att han skriver en ganska annorlunda Jesusberättelse. Om vi säger att Matteus, Lukas, Markus, de är väldigt likartade. De brukar ju kallas för synoptiker, alltså se på samma sätt. Det är samma berättelse, samma story, samma upplägg, alltihop det där. Medan Johannes evangeliet är helt annorlunda. Det är långa dialoger och dessutom är Jesus två gånger i Jerusalem under sin levnad enligt Johannes evangeliet. Men bara en gång. Ja, han var ju där vid 12 års ålder också, men det räknas inte riktigt. Va? Jag tänker som i vuxet tillstånd. Ja, det är lite annorlunda, men han känner till det. Och jag tänker så här att han tänkte så här att varför ska jag skriva ett fjärde evangelium som ser likadant ut, utan det är annorlunda, men han känner till det. Och han känner till det här, vad Jesus har sagt om framtiden. Jag är övertygad om det.
För de som inte förstår vad du refererar till med Matteus 24-25, vill ni bara ge en kort...
Ja, alltså,
vad betyder att han känner till det? Eller vad, liksom, vad kan vi dra för slutsats av?
Ja, framförallt nu kan jag säga så här. I kapitel 24 så berättar Jesus om framtiden. Om att det ska bli ett lidande vars like världen inte har skådat. Och han pratar där också om att en gång så ska förödelsens styggelse återigen upprättas. Och då vet vi att vad var förödelsens styggelse från början? Jo, det var den här bilden av Zeus som Antiochus satte upp i templet. Det ska upprepas i framtiden, säger Jesus. Så att han går ju tillbaka också till de här händelserna som jag har gjort här. Och ska vi tolka det bokstavligt? Att förödelsens styggelse ska återigen liksom upprättas i templet. Ja, det är ju många som drar slutsatsen. Då måste det byggas ett tredje tempel i Jerusalem. Om man ska tolka det bokstavligt. Va? Eller pratar Jesus symboliskt bara. Att ondskan ska liksom uppträda på jorden igen på ett liknande sätt. Men inte exakt på samma sätt. Vi vet inte.
Om du, jag säger att vi behöver avsluta här.
Mm.
Om du vill skicka med samlingen med människor här någonting på typ en mening. Om du vill skicka med oss någonting.
Mm.
Typ en mening långt. Nu när du har haft tre gånger och pratat mycket om framtid och mycket symbolik och så. Men något som vi bara kan ta med oss hem från detta.
Jesus ska segra till sist.
Amen. Det är bra. Leif, stort tack för att du har investerat tid i oss.
Det har varit ett nöje att vara här.
Fint.
Ni vet, det är så här alltså att det vet vi som är predikanter att man känner att, oj, de här människorna tycker om mig. Alltså det känns alltså. Liksom man får ett gensvar så. Och tyvärr så känns det när det är motsatsen också. Då är man nästan rädd. Ja, jag har varit med en gång kan jag säga. En enda gång har jag upplevt att jag blev avbruten så många gånger och folk var så ilskna. Så jag blev så rädd så att jag var tvungen att smita ut i en bakdörr och snabbt till parkeringen, in i bilen och körde hem. Det var kusligt, var det.
Mm.
Men det var ett helt annat ämne jag pratade om då. Och nu blir ni väldigt nyfikna. Nej, jag kan berätta om att det var en studentförening som ville att jag skulle ha en föreläsning om sionismen. Och det var väldigt laddat i den publiken. Och jag kunde inte hjälpa det, för att jag liksom gjorde bara det jag blev tillsagd. Va? Men folk gillade inte det jag sa. Mm. Ja, det var, ja, förlåt.
Nej, men,
jag
det, ursäkta, en liten symbolisk gåva. Och,
tack.
Ja, men tack, jag uppskattar att det känns som att jag hoppas du gillade det.
Oj, ja.
Men att det känns som att du vill göra ämnen pratbara, som vi säger ibland. Det uppskattar jag starkt, att vi har olika sätt att se på saker och du är inte rädd för att säga så här, tror jag. Och det är bra, tycker jag. Du är modig och tar in i sionismämnen och uppenbarelseboken och jobb. Men att du också lämnar utrymme för, och jag tycker att det är bra när vi får stenar i skon så vi kan gå och skava på det ett tag. Så om ni tycker att det skaver efter detta, så tänker jag att det är ett bra betyg. Men tack för att du har varit modig och generös.
Tack.
Och vi vill gärna be för dig och för din resa hem.
Mm.
Och så tänker vi att vi kan passa på att be för vår föreståndare Maria som opereras imorgon.
Mm.
De ska operera bort hennes cancertumör imorgon. Så vi ber att det ska gå bra med.
Ja, ni får jobba så här. Ni får gärna be för oss också.
Självklart.
Min fru har också cancer och går under behandling. Och vi har det ganska jobbigt nu.
Mm.
Alltså, om man ska vara ärlig.
Vi tar med dig bön också. Mm. Mm. Tack, Herre, för Leif. Tack för hans generösa livsstil. Tack för att du har lagt ner så mycket i hans liv. Tack för att du har välsignat hans familj och välsignar oss genom de här. Trots att de upplever så mycket svårigheter, så kan de ändå få vara till så mycket välsignelse för den här världen. Tackar dig för, och nu ber jag att de ska få känna välsignelsen komma tillbaka till dem, Herre. Jag ber om fullständigt helande för hans fru i Jesu namn, Jesus. Tack för att vi kan få be frimodigt om det här. Att vi får komma inför nådens tron. Få blicka upp utan skam. Och frimodigt få be om ett helande i Jesu namn.
Jesus.
Ber om kraft, om tro, framtidstro, hopp. Och att deras relation skulle få stärkas av den här perioden, Jesus. Jag ber att de skulle få uppleva mycket stöd från deras omgivning. Precis på det sätt de behöver, Herre. Låt dem få känna sig burna av din heliga ande, Jesus. Kommer din kraft och styrka i Jesu namn.
Mm.
Ber om en välsignad och beskyddad resa hemma också.
Mm. Jesus, Jesus.
Beskydda Leif och hans frus hjärta, Jesus. Så tackar vi också för att du kommer vara med Maria imorgon. Att du kommer styrka henne, ge henne frid på operationsbordet, Herre. Vi ber för läkarna som ska ta sig an hennes kropp.
Jesus.
Ber att de ska kunna vara skärpta, göra precis det de behöver för att hon skulle få bli fullständigt frisk även hon, Herre. Tack för att du kan göra vad som helst, använda vem du vill. Så det ber vi i Jesu namn, att när tumören skulle få försvinna.
Ja, Jesus, Jesus, Jesus.
Och att du beskyddar dem och bevarar dem genom det, Herre. Mm. Välsignelse också över alla som kommer hit ikväll. Hjälp oss att bära detta vidare. Tack för din heliga ande som hjälper oss att förstå skriften och ta den till oss. Hjälp oss att applicera den på vår liv så som du har tänkt, Herre.
Mm.
Att det får bli till hopp och tro för den här världen. Att du hjälper oss att inte stå på barrikaderna och döma den här världen, utan att vi får komma med hopp och tro utifrån det du har skrivit. Amen.
Stort tack. Tack för det här. Tack för allt.
Tack för ikväll.